Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hello. Hägerstern. Hallå.
Hallå. Hallå.
Och sen fanns det...
Hallå.
Fanns det inte dem också?
Hallå, vad gör du? Hallå.
Åh, heta linjen. Det var tidigare.
Det var tidigare.
Bögministeriet.
Hej.
Hej.
Och välkomna till Bögministeriet.
Åh, herregud, vi kör igång på en gång. Herregud, han är så het på gröten.
Jag heter Kristoffer Wallcrantz och jag sitter här med Johan Andersson. Nej,
jag Johan Svensson. Vad var det där för Freudian slip? Vem är Johan Andersson? Berätta nu. Berätta nu.
Hej Johan Svensson.
Jag hoppade lite totalt över alltså.
Okej.
Och Micke
In
Olsson.
In bed with Johan Andersson.
Ja, precis.
Och Micke Olsson är här också.
Micke Olsson.
Tyvärr så är Robin Karlhed sjuk. Och
Thomas Kasanovic. Det är Thomas Andersson och Mårten Kasanovic.
Precis, exakt. Nej, Robin är inte sjuk. Han jobbar. Eller hur?
Ja.
Thomas, men det här.
Alla är nedgrävda med sina fritidsintressen hela tiden. Ibland måste man ställa in, så är det bara.
Ja, så är det faktiskt. Så är det. Hur mår ni?
Förhållandevis bra, ska jag säga.
Härligt.
Nej, men jag mår bra.
Ja.
Inga konstigheter här inte.
Inga konstigheter här inte.
Ja. Det var väldigt skönt att vara varmt utan jag blev lite så svettig.
Det känns som att nu
är det tillbaka en britt sommar.
Ja, exakt.
Jag hoppas att den håller i sig till helgen. Vi ska ut och paddla kajak.
Just det, var ska ni paddla någonstans?
Ut i skärgården. Så att, men det värdet verkar hålla i sig och så. Så att det ska bli väldigt intressant. Jag har paddlat kajak en gång förut och jag har inte tältat sedan jag var med i på kollo, vilket är ganska exakt 20 år sedan.
Och just därför ska Micke inte komma på Davids fest som han anordnar.
Alltså, det känns riktigt hemskt att de krockar. Men om det regnar,
det är så här substitut för regnet eller för solen menar jag. Ja, det är inte helt fel.
Hörrni, kan vi prata om en sak? När jag var på väg hit nu, så satt jag på tunnelbanan och var fullt med folk och mitt emot mig så sitter en tjej och sminkar sig. Och då tänkte jag så här, ja, det där ser man hela tiden, tänker inte på det så mycket. Men så tänkte jag så här, om man skulle göra, alltså piffa sig som kille, du vet, sitta på tunnelbanan och typ så här raka näshåren och sånt där, då skulle det bli ett jävla liv. Alltså, för jag tänker att det är som en inblick i liksom någons privata rutin på något sätt. Eller är det bara jag som tänker så här? Det kanske inte är.
Ja, det brukar jag också tänka på. Det är inte så ofta man ser någon som sitter och piffar sig i fejan, men jag tycker ändå att det kan kännas privat. Eller så kanske de känner att jag är liksom inte the, vad ska man säga, object of attraction.
Attention.
Så att it's behind the scenes helt enkelt.
Ja. Jag har sett en kille en gång som klippte naglarna. Det tyckte jag var jätteäckligt.
Nej, men
den fåpa.
Ja, precis. Jag skulle säga att det är ett väldigt stort fåpa att göra. Och också på gymmet kan vi säga. Det ser jag ibland med jämna mellanrum. Och det tycker jag också lite så här.
Men vad gör man det någonstans ute i omklädningsrummet? Eller
precis, i duschen?
Men det löpmaskinen. Men,
vad sa du vid?
Löpmaskinen.
Ja, bara klickar.
Nej, men jag tänker när man lämnar restprodukter för sminket, så länge inte det, sminket kan ju lukta och störa de som är allergiska, och det är väl en sak, men så länge det är doftfritt, vilket jag menar, mascara.
Jag plötsligt ser jag liksom så här gay kille duscha på gymmet och det bara rinner ner så här orange på golvet från all liksom så här indianpuder.
Men det här påminner mig om att, kommer ni ihåg att Gautier hade en mascara för män förut?
Ja, det kommer
jag ihåg. Kommer jag också.
Som de sen försökte lansera om som någon slags ögonbrynsfixare. För att den funkade inte som maskara. Det funkade inte, det var lite för tidigt. Jag tror att de var före sin tid med den grejen. den sålde inte ens bland bögar.
Han har varit före sin tid i mycket.
Alltså, han, Jean-Paul Gaultier. Jag kommer ihåg, de hade också en så här beauty box, eller vad det heter för män, som var som liksom en kvadratisk plastlåda som man tog upp, och då var det så här bronspuder. Och det här bronspudret luktade Le Male, parfymen.
Mm-hmm.
Och jag, glad i hågen, 2004, åkte ner till Sydney då med Tobias. Köpte en sån här, för tänkte vi måste se lite fräscha ut. Vi åkte ner i december, så vi var lite så här vinterglåmiga. Köper en sån här box och bara bankar i den och bara kör igång i ansiktet och tycker att vi är skitsnygga. Sen har jag sett bilder efter då. Jag ser ut som en påskkärring på riktigt.
Nej, men gud.
Det är helt fruktansvärt. Ja. Det är så här half man drag. Och tyckte typ att jag var lite så här, nej, jag är bara solbränd och skön. Och stank Le Male i hela ansiktet. Det är ni.
Jag kan förstå varför inte den blev en hit, men det jag inte förstår är varför, för jag hade den där mascaran och jag älskade den. Alltså den, för den det kanske går att hitta, men den var ju väldigt, den hade väldigt lite pigment i sig, väldigt lite, bara aningen, så att det är ungefär som en 10% mascara, så det syntes inte riktigt, men gjorde ändå att
det accentuerade dina drag.
Ja, precis den. Så det var, men det var ganska skönt för mig som inte riktigt vågade komma ut helt och hållet som så här
som transvestit.
Transvestit. drag wannabe. Och då, jag tycker det var ganska härligt.
Använder ni smink idag?
Ja, jag gör det ibland.
Vad använder du
då? Mineralpuder.
Mm-hmm. Mm. Vad är det för något?
Ett puder. Det är bara gjort på mineral. Eller,
men alltså inte, som en sån här liksom för matt effekt eller för att få färg? Eller
nej, vad? Alltså det är ganska smart för att det smälter in i huden. Mm-hmm. Så att om man till exempel kan bli väldigt så här röd eller få så lite stress, eksem, så kan man liksom lägga på lite, så inte för att det försvinner, men det ser ändå dämpa lite.
Aha.
Och sen så irriterar det inte huden.
Okej. Okay.
Mm.
Och du då, Mikael?
Så där blev det superpoppis. Alla märken har en minerallinje nu för tiden.
Just det. Ja. Så att det ska vara så här, som nourishing for the skin typ.
Ja, eller inte störande, det är liksom en kosmetisk sån grej tror jag. Men ja, det använder jag ibland.
Jag använde både en bronzer som man egentligen hade i, dessutom i sin fuktkräm, så att man hade en liten klick i sin fuktkräm, så gjorde den det att man fick lite aningensfärg.
Jo, såna här ögon, jo, det brukar jag också använda ibland, fast det är väldigt sällan. Såna här ögon, vad heter det?
Concealer.
Ja, men precis. Men grejen är att de blir gamla alltid, för att de är så himla... man använder ju, så man tar ju mindre än en droppe, så där kan ju hålla i 5 år. Skillnad om man tar på sig det om man går på en fest, för man ser lite trött ut, så kanske det händer väldigt sällan.
Ja.
Så att, ja.
Jag kan använda också så här concealer typ.
Det kanske vore en del för killarna, skulle ha såna
engångsconcealers.
Ja, men som man puller istället. Kanske det.
Ja, där har vi något. En affärsidé.
Hashtag business idea.
Hashtag business idea.
Varsågod, Tom.
Precis. Ja, men det, för ibland så ser man ju folk som har sminkat sig. Alltså så här, tricket i alla fall som kille, om man inte vill se sminkad ut, är väl att kunna sminka sig så att man inte ser sminkad ut, utan bara fräsch. Men jag har aldrig fattat hur man gör det, för så fort jag tar på mig, tycker jag i alla fall, någon typ av concealer, så syns det väldigt mycket.
Ja, du får gå till en makeup-artist då.
Men det var väl det jag tänkte på, som är Jean-Paul Gaultiers
konsultation.
Då mascara som sen blev ögonbrynskräm eller vad det blev, och sen försvann. Men den var ju väl just här väldigt subtil. Du kunde liksom smacka på den. Du behövde inte ens vara så duktig på att smacka på den, för den inte syns så mycket, utan bara gav lite pop.
Just det.
Vilket funkar väldigt bra om man har bra långa ögonfransar.
Idag tror jag faktiskt att det är mer heterokillar som använder smink. Därför att det har varit liksom ett stigma att du är gay, och så håller du dig borta från det. Därför att du...
Just det, maskulinitetshysterin.
Ja, men precis. Men idag så tror jag mer att det är jättemånga såna här... Ja, men helt vanliga killar som ska gå ut på Kellys typ, som har smink som man inte tror har smink. Helt
enkelt. Ja, men precis. Det jag tänker, det är ju en gåman i depå där handlar det också.
Mm. Just det.
Jag tycker det är så roligt att man kallar det för manlig depå. Det går inte att kalla det för någonting annat, för det ska låta lite så här butch maskulint.
Men jag har inte fattat vad det betyder, depå.
Depå är ju där du kör in bilen för service på racer.
Okay.
Så manlig bilinkörning.
Du kör in din bil där, så får du den uppfixad och så kör ut därifrån.
Jag trodde depå var så här samling av saker.
Så är det också.
Ja, mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ha, härligt då. Men,
har vi rätt ut det?
Då har vi rätt ut det, vad skönt. Då kan vi move on från smink.
Inga sminktips från oss, helt enkelt.
Inga sminktips från oss, förutom ett, och det är att dra aldrig concealer utan dabba den.
Så. Jag pratade idag med en kompis eller bekant på Skype. Och han frågade hur det var med mig. Så jag sa, men det är väl bra. Och så ska jag då ställa frågan tillbaka, men då sa jag, men jag följer, enligt DC på Facebook så verkar det vara mer än bra med dig. Varpå han svarade, ja, jag är väl inte typen som postade direkt fan vad motigt och jobbigt det känns just nu på Facebook. Mm. Vilket var en väldigt bra poäng. Att, så tror jag att många gör, så är jag också. Jag menar, jag postar ju kanske hellre än på Facebook att så här, men det går bra nu. De inläggen snarare än så här, fy fan, vad det känns jobbigt och motigt just nu, vad jag känner mig ledsen eller så. Det känns fruktansvärt jobbigt. Det skulle kännas fruktansvärt jobbigt att posta det på Facebook. Och jag tänkte att jag tror att det gäller nog många att göra det. Men hur är det för er? Tar det emot att posta så här på Facebook att gud vad det känns jobbigt, eller så här, vare sig det är professionellt eller privat?
Jag skulle aldrig göra det.
Inte?
Nej, aldrig. Alltså för att jag kan tycka också att så här, Facebook är ett socialt sammanhang där ens vänner får upp det jag skriver i deras feed. Mm. Så att om jag bara så här, livet är förskräckligt, vad bidrar jag? Det är ju en sak att kunna säga, tycker jag, när man möts och man kan ha en dialog så där. Men att bara liksom skriva ut det tar verkligen emot för mig, för jag tycker inte att det hör hemma i en sån feed. Men det är ju liksom min uppfattning av det.
Mm.
Du lyfter på ögonen,
Johan. Ja, men gud, jag bara helt chockad. Nej, men för mig är det faktiskt också nästan som en icke-fråga. För jag tycker att själva forumet är inte gjort för den typen av biktning. Därför att det gör man tillsammans med nära vänner. Det är ju lika socialt awkward som att träffa en bekant på ICA och börja berätta sin personliga historia.
Alltså, jo, men folk gör ju ändå det.
Men det är de människorna som gör det. Ja. Och det finns ju sådana. Jag hade en kompis som skrev på Facebook. Men det blev så privat om hennes arbetslöshet och liksom hur motigt det var och sådär. Och det är ju inte så att hon riktar sig till en person heller. Utan Nej. Det blir någon slags massutskick egentligen på något sätt. Så att jag tycker Facebook gör man liksom för andra skull och för sin egen. Det är liksom lite pepp och lite kul. Man delar med sig som en blogg. Det händer saker. Och för mig så är Facebook också nästan som ett slags LinkedIn på det sättet för kreativa personer. För det funkar inte LinkedIn som. Det är mer så här, nu har jag gjort business här i 3 år och nu ska jag gå vidare där och rekryteras. Medan man på ett kreativt sätt kan visa också saker man jobbar med. Så jag har jättemycket så här arbetsbekant på Facebook som hela tiden addar mig, vilket gör att det har förlorat sin privata så att jag visar precis det som jag tycker är lämpligt på något sätt. Ja, annars så visar man det för kompisar när de är på besök eller skickar ett,
ja,
jag vet inte.
Ja, men när du beskrev den situationen, Micke, så tänkte jag på den här filmen Klassfesten, heter den inte det? Som vann massa priser förra året.
Just det.
Ja, just det, ja.
Vad heter hon som gjorde den?
Jag vet bara att det var samma tjej som låtsas vara sinnessjuk.
Ja.
Men gud, det tappar jag också hennes namn. Jag har sett filmen.
Ja, hon i alla fall. Och det hon gör i den filmen är ju att hon går på en klassreunion och sen så håller hon tal. Och bara så här spyr ut massa negativa, så liksom, konfronterar sina liksom, mobbare på något vis. Jag kan känna att det är lite samma obehagskänsla när folk så här delar med sig för mycket av privata saker som är negativa på Facebook. För det är ju egentligen som att så här klirra i glaset och be om folks uppmärksamhet och sen bara lägga ut någonting som man inte egentligen kan svara på förutom så här skicka ett hjärta eller så här, hoppas det blir bättre. Alltså så här, det
Jo, men det är också, en annan, apropå det, också en bekant, det var något uppbrott liksom, och så lägger man ut så här statusuppdateringar som det går att läsa mellan raderna liksom, att she's suffering right now. Ja, men du vet, så här, det blir också så här, det blir inte bekvämt, då ska man, ja, det blir lite konstigt.
Anna Odell.
Ja, just Anna Odell.
Jag förstår helt vad ni syftar på. Jag ser det framför mig, och när ni beskriver de uppdateringarna så känner jag likadant kring dem, för jag har sett dem och de händer. Men det jag tänker på är väl snarare så här motsatsen till fan vad roligt, jag fick det här uppdraget och det gick bra. Men så här, det känns som att jag skulle vara på en annan sätt, vi vill så gärna ha jobbet, men jag fick inte det, fan. Det är
det kan man väl skriva.
Det är liksom den nyansen att man ofta väljer att dela med sig av det positiva av alla lyckade saker, av så här, kolla hur bra det blev, och sällan av det andra, vilket skapar, jag tycker det var en väldigt bra liknelse som någon sa, att det skapar en bild av att man får se någon annans färdigredigerade film och så har man bara sin egen så här behind the scenes footage att jämföra med, vilket gör att det blir väldigt lätt. Jag tycker att att för de personer som dyker upp i mitt flöde, jag bara ser så här glätta och glada och checka uppdateringar. Jag tycker att det skapar en awkward känsla i mig. Mm-hmm. Att bara, vad gömmer sig bakom den här otroligt perfekta fasaden där man så här upp och nu har jag tränat och nu har jag...
Låt liksom, folk vara lyckliga för helvete.
jag missunnar inte folk att vara lyckliga, men jag tror bara inte att det är någon som är bara lycklig.
Nej, men jag tror att det där har ju också ihop kanske med hur frekvent man uppdaterar. Är det så att man lägger in liksom 10 uppdateringar om dagen och hur otroligt lyckad man är hela tiden, så känns det kanske lite så. Mm. Sen finns ju de som inte delar med sig någonting utan bara tittar på alla andra. Men jag tänker att så här... nu tappade jag tråden, men jag tänker att dela med sig av... Det, för det du pratar om där, att fan, jag fick inte jobbet till exempel, det är ju visst, det är något, ett nederlag för mig, men det är ju inte så personligt. Och sen så finns det ju de som delar med sig av så här jätte... Jag såg någon uppdatering här nu för någon vecka sedan där de liksom jag ska försöka avkoda den så att det inte framgår med det, men att det var så här, någon som hade liksom haft sex med någon och det hade kanske inte varit så lyckat för att det var oskyddat hela den biten, och då kände jag så här, det... Jag förstår och jag känner med den här personen.
Men det är en statusuppdatering.
Ja, men då kände jag där... För mig gick det över liksom gränsen att så där, liksom lite too much information. För jag blev lite så här, jag vet inte vad jag ska göra med det här. För att jag sympatiserar med den här personen jättemycket. Och man, men allting som man skulle kunna skriva på det känns bara så här... trivialt. Och det, jag känner att jag får ett ansvar i mitt knä som jag inte kan hantera. Om man säger så då.
Ja, jag förstår precis vad du menar, och jag tror att att jag egentligen ville prata om det här, det är också för att jag tycker att det är intressant att utforska den här balansen, för jag tycker också att det är mycket sexigare med hela personer.
Jo, men
och
det är det.
Där man också ser så här den svaga biten och inte bara det glada och glättiga. Sen så tänker jag att mycket av konversationen har väl också flyttat till privata grupper, för jag tänkte på det nu, jag menar, vi har en grupp som är helt privat och osynlig på Facebook, och där kan jag ju dela med mig och prata om saker som jag absolut inte skulle... Alltså att Facebook har ju också på något sätt blivit ett torg där, så att numera så har man börjat skapa små slutna rum, därför att det är för mycket som är torg, och på ett torg, jag tror att det är samma anledning som man inte ställer sig och gråter på ett torg liksom. För det känns jobbigt att göra.
Alla rusar fram och tröstar.
Ja, men det är väl det man vill, ja, tänker jag. Det är ju det man vill när man skriver en uppdatering som är väldigt så här, privat, personlig och ledsam.
Speciellt den här ledsen, punkt.
Ja, men det är just när den är oklar, då kan jag tycka, för mig så blir det väldigt mycket att gå ut, att vara ute med hoven. Ja. Att när man skriver så otydligt mellan raderna.
Ja, men det är roligt att ofta finns det några vänner som vet vad som har hänt. Så då står det så här jättemycket så här, tänk på dig gumman. Ja. Så här, lycka till.
Ja. Och för alla andra bara, vad fan är det som händer? Ja, men verkligen, ledsen, punkt. Eller så här, om jag som trodde jag kände mina vänner, punkt. Det är också
sån här, den är otydlig.
Ja, just det. Ja.
Så bittert otydlig.
Ska jag ta åt mig eller ska jag inte ta åt mig?
Exakt. Vi är uppenbarligen vänner på Facebook, så har jag gjort något nu. Eller, vi har inte pratat på 2 år, det kanske är därför. Eller vad? Liksom, ja. Det blir väldigt svårt. Men jag kan också förstå det här med att folk som... för nu kan man också följa folk på Facebook. Inte bara vara kompis, utan följa dem som om det vore en Twitter-feed sådär. Att folk liksom lägger upp den här regisserade bilden av sig själva, för att jag tänker i alla fall på mitt Facebook lite som ett skyltfönster. Så här, det är ju en del av mitt varumärkesbyggande som person, om man nu liksom... Så,
vad kostar det?
Jättemycket. Inte så mycket på helgen.
Kan man köpa aktier i det till varumärke?
Det har man inte råd med. Och om man ser det på det sättet, så, som precis som vilket annat skyltfönster som helst, så regisserar man ju det. Man väljer ju att lyfta fram det som är smickrande och ta bort det som liksom ska vara på andra sidan skinket, så att säga. Men alla har ju det skinket. Och det skulle vara inte, och det var apropå det vi pratade om förra veckan med Secret. Där är det ju tvärtom. Där är det ju, tanken är ju att man ska dela med sig av det som är bakom skinket.
Ja, precis. Det är väldigt
där skinket, tänker jag på.
Ett sidenskinke, förstår du. Krossat samhället.
Väldigt litet också. Ja. Mutet runt.
Men för jag tänker, om man sen drar det ytterligare, så har vi har ju liksom Facebook och hela den grejen. Men sen så kommer ju andra nätverk in som gör det lite mer komplext. Jag tänker som bög. Och så har, liksom, har man en Grindr-profil. så visar man ju också en sak där som liksom folk på,
man visar också en sak där.
Jag hörde inte det själv. Men man visar,
då visar man också en sak där.
En annan sak.
Och en annan sak. På Facebook är det ansiktsbild på grund
av. Precis. Man får lägga ihop bakgrunden.
Så kan man pussla ihop det där som det här spelet med huvudkropp och underkropp. Man bara, det är så han ser ut. Nu får vi ihop den här fragmenterade bilden.
Nej, men jag tänker att jag tror att i alla fall kring mig, för jag håller med om det. Det känns konstigt på Facebook. Samtidigt så tänker jag också att jag har ju till exempel använt min blogg väldigt mycket för att träna mig på att sänka min fasad. Mm. Och på att sänka garden rejält.
Socialitetsträning helt enkelt.
Ja, men träning på att vara sårbar, på att erkänna att jag gör konstiga saker.
Läste någon bloggen? Jag skojar bara.
Ganska många, va?
Ganska många, tror jag. Och i det så fanns det ju också en bekräftelse. Att i och med att folk läste den och folk kommenterade, och att det var okej att faktiskt vara, att inte vara normal, att vara ett freak. Och det var ju mycket det som normaliserade, som var den sista pusselbiten i min process, att faktiskt här inte bara det här dubbla personen, att å ena sidan så är det här och å andra sidan det här, utan att faktiskt skapa en helhet i det.
Det där är lite en annan sak tycker jag också, för att det är bloggar och alla de här olika forumen, för de har ju varit till stor hjälp, speciellt för unga homosexuella killar och tjejer. Det har ju verkligen varit så att man kan träffas och absolut snacka, så det blir liksom en liten annan grej just än Facebook på det sättet också, där man liksom möts och det byggs länkar. På så sätt har ju internet varit helt fantastiskt, hela den utvecklingen tycker jag, att du har kunnat träffa folk på ett mer, vad ska man, ja, men lite djupare sätt kanske man ska kalla det för, än kanske när bara chattar öppnade upp en gång i tiden, där det egentligen bara handlade om någon slags sexuell kontakt, men det kan också vara just lite emos och alla möjliga som sitter och känner sig själva bakom datorn och ändå hittar likasinnande och så.
Jo, men jag tänker, helt klart, absolut. Och jag tänker också att så här, skillnaden väldigt mycket på en blogg och på Facebook är ju att så här, om jag vill läsa din blogg så går jag till din blogg. Mm. Och då vet jag att då är jag i Mickes värld. Mm. Men på Facebook kan jag vara så här, där är en kattvideo, här är någon intressant ny innovation och här är någon som gråter för att de har blivit lämnade. Alltså så här, man blir ju mycket mer överraskad på Facebook contentmässigt. Mm. Och jag har ju inte nödvändigtvis sökt upp någon annans misär. Mm. Det kanske jag har, som att jag har befriendat dem. Det är mycket möjligt. Men
jag fattar, jag förstår vad du menar.
Så där blir det ju en annan, för jag är ju rädd för alla typer av känslor på Facebook egentligen. Alltså så här, även så här, ilska, jag skulle inte skriva om jag är förbannad. Jag provade ju det i somras och det gick ju åt helvete.
Men vadå? Vad hände då?
Nej, men när jag postade någon så här länk om vad som hände i Gaza och Israel.
Ja.
Och så jag tänkte inte på det när jag postade det. Det är klart att jag har ju en massa israeliska kompisar som gick på det där, och där det blev väldigt tydligt att vi hade två helt olika liksom synsätt i konflikten. Och det slutade ju med att jag fick så här personliga meddelanden från dem med så här personangrepp, unfriending, alltså så här, det blev så här, tog jättestora proportioner utifrån att jag bara hade sagt att för det var nämligen en artikel om en CNN-kvinna som hade fotograferat ett gäng israeler som sitter på en kulle, dricker vin och kollar på bombningarna i Gaza och skålar när det slår.
Ja, just det, precis.
Och jag var så här, det här är vidrigt så. Mm. Oavsett vilken sida som hade gjort det. Men, men den lilla bisatsen fick inte vara med i diskussioner, utan du säger att Israel är vidriga, och så blev det världens liksom krig på Facebook. Och då känner jag att det här är inte forumet som jag vill. Sen så går jag så igång och blir affekt. Och jag tänker att
just den är kanske världens sämsta. Saker börjar med om man så att jag ska.
Du tänker så.
Det finns en sak som är faktiskt aktivt. Och så här, jag är inte den som undviker konflikter.
Nej.
Men den har jag aktivt undvikit och tar inte i med tång, på grund av att bägge sidor är så otroligt kompromisslösa i att är du inte med oss så är du mot oss. Mm. Och jag vägrar ge mig in i den diskussionen. Jag vägrar bli anklagad för att ta ställning, för att jag inte har tagit ställning för någon. Och då har jag liksom så att jag vägrar. Mm. Just av den anledningen, för att jag har också varit med om det. Så att nu på sistone så har jag frågat de som har postat och liksom bara försökt utforska det lite mer, men lämnat det sen där helt därhän.
Det har jag också gjort efter den incidenten.
Så att jag tänker att för man tar det här med känslor igen, att man postar så här, det är många som när de gör slut på en relation. Jag vet en kompis till mig som gjort slut på en ganska lång relation. Och då ringde de varandra så att de samtidigt tog bort statusen från Facebook så att de sen kunde radera den så att inte det skulle synas i Facebookflödet. Mm. Däremot så har... Nu vet jag att i alla fall den här personen inte heller ville att det skulle synas när man blev tillsammans. Men jag tänker att man så här, att bli tillsammans är okej, men att skiljas, det... Liksom,
det är ett nederlag liksom, ser man.
Ja, precis, ja. Och det såg man undan.
Det är så många så här sad emoticons under den feeden.
Precis, många smiley som gråter,
ja. Fast, nu, numera så kommer ju Facebook också börja med stickers i kommentarer. Så att nu kommer man kunna se mycket mer av dem.
Åh, herregud, det kommer se ut som en manga-festival.
Ja.
Och nej, tänk på er.
men sen så har, och sen så har du det här med att jag postade när min bror fick en dotter för ett par veckor sedan. Men så här, och det postar man om, men däremot när hon dör, det är awkward. Att det finns en obalans i vad man delar med sig. Jag tänker också att det bidrar till den här bilden att man målar upp någon slags glättig värld där allting, det är bara bra saker kan hända och allt det dåliga inte händer där.
Ja, för det är inte så att man skriver så här: ja, jag fick en son i morse, vägde 3,2 kilo och jag sprack från liksom Kiruna till Haparanda. Så det säger man ju inte heller, utan man lämnar ju den biten ute. Så fokuserar kanske på det positiva.
Oh, nej, tänk på dig.
Kan
vara den bästa omskrivningen.
Nej, det är verkligt.
Ja. Nej, men är det inte, och jag tänker att det skulle ta emot för mig också, men sen tänker jag på en annan kompis som vars mamma fick cancer och där han postade det. Och någonstans så kan jag också tänka att det ingår i det skulle kanske kunna ingå i bearbetningen och att kunna våga börja prata om det. Mm. För det är också en sak att ofta tror jag, alltså jag skulle till exempel kunna vilja säga det utan att få det här, åh gud stackars dig. Mm. Nej, men det är inte mig det är synd om, det är min mamma liksom, om det skulle vara så. Gud, hoppas jag verkligen att det blir så. Men och jag tänker att det kan vara ett led i att också parera för det. Att säga så här, men säga det så att folk vet om det, så att när man träffas så behöver inte liksom det bli en grej av det. För i och med att jag är ledsen behöver inte betyda att alla runt mig ska vara ledsna när jag är så. Mm.
Fast jag kan tycka lite, som alltid då förstås, lite tvärtom. Nej, men jag kan också tycka så att skulle jag se en sån status-update som en nära vän har gjort på Facebook, så skulle jag bli lite konfunderad.
Ja, du menar att de inte har sagt det till dig?
Liksom, ja, det är väl jättekonstigt att, liksom, att man på ett publikt forum lägger ut en sån sak. Det skulle jag tycka var väldigt, skulle bli väldigt orolig och bekymrad och tycka att det var väldigt konstigt. Det känns väldigt så här...
Men beror inte det på situationen då, tänker jag?
Nej, men om din mamma fått cancer,
ja,
det var det för situation? En väldigt allvarlig situation.
Jo.
Men står det som en Facebook-update och det kanske är en av dina bästa kompisar.
Ja.
Det skulle jag tycka var väldigt
märkligt. Men det är ju lite märkligt. Men jag tänker på, i somras så var det en bekant till oss som gick bort. Och hans son postade på hans Facebook en sån där ganska lång text om vad som hade hänt liksom, och hela det. Men det var så otroligt välformulerat så att det kändes mer som en så här, att han ville berätta så att folk skulle få reda på det. Men det var inte ute med hoven och fiska sympatier eller någonting sånt, utan det var väldigt okletigt, vilket gjorde att den texten för mig var en av de som texter som faktiskt har berört mig mest på Facebook. Mm. Där jag inte fick den här känslan av gud, här tvätt liksom dirty laundry ute, det är alls så. Så det kräver ju också någon typ av hantverksförmåga att kunna formulera sig på ett sätt så att det inte blir...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Gegget, om man nu ger sig in på andra sidan.
Ja, precis. Men sen också tycker jag fortfarande att jag skulle kanske tycka att det var ett konstigt beteende om det är en nära vän till mig, som jag upplever är en nära vän, och jag skulle se det. Skillnad om det är en bekant eller någon som jag träffar då och då skulle skriva ut den här välformulerade texten, skulle jag tycka var helt fantastiskt att läsa. Men annars skulle jag tycka att det var väldigt märkligt att skriva ut på ett publikt forum något väldigt som dramatiskt och sorgligt.
Ja, men det håller jag fullständigt med om. Det, alltså, jag skulle nog vara...
Skulle jag undra först, så här, hur nära vänner är vi, skulle jag tänka. Det var min första tanke.
Men sen tänker jag också, jag tänker att det finns ytterligare en dimension, och det är hur man använder Facebook. Jag använder ju Facebook helt publikt. Det finns väldigt få uppdateringar jag gör som inte är helt publika. Det vill säga egentligen öppna för folk som inte ens har Facebook. Men jag vet att det finns, och jag lägger ju till i princip alla som jag vet är riktiga personer och som jag någonstans har träffat digitalt eller fysiskt. Men så vet jag att jag har vänner som behandlar Facebook som, där de faktiskt har så här väldigt liten vänskapskrets. De har en gräns på max 100 vänner som de har på Facebook, så att det är liksom, det är vad de vill ha där. Och dela bara uppdateringar med och vänner. Så. Och då, det blir såklart fortfarande inte alls lika intimt som att berätta det så här, men det blir liksom en annan dimension än just det här publikt postar det. Så jag tror också att det jag behöver komma ihåg är att folk använder, för Facebook är väldigt olika. Och alla använder inte Facebook som jag gör, som är egentligen ganska så här publikt och rätt opersonligt.
Jo, men så är det ju. Men jag tänker att så här, för jag kan komma på mig själv att om jag är med om någonting som händer som är roligt, så känner jag att så här, jag måste nästan lägga ut det på Facebook, annars har det inte hänt. Och jag vet att det är jättefånigt och hela den biten. Men jag tror att vi har blivit så himla vana vid den yttre bekräftelsen utanför det händelsecentra, så att säga, för att ge validering till det som man är med om. Och så här, får man inte fler än, vad är det, 11 likes, så att man slutar se namnen på Instagram utan bara siffran, så är det ett fail. Och det är ju jättedeprimerande att känna så. Och då gör det ju att man börjar, eller jag i alla fall, börjar jaga de här liksom, de positiva storiesarna, för det är de som oftast får mest liksom, likes och sådär. Vart vill jag komma med det här? Det vet inte ni.
Nej, men jag tycker det är intressant.
You lost me there.
Nej, men det här med att det, vikten av att bygga bilden av sig själv har liksom blivit större än syftet att hålla kontakt med sina vänner på Facebook. På ett sätt. Vilket är helt skevt.
Lyckade historien. Men jag tänker också, det är också därför som den har flyttat ut till olika forum av olika slag. Och jag tänker att det mest intressanta nu sker ju egentligen, för mig i alla fall, i mer slutna grupper eller halvöppna grupper, i mindre publika forum. För jag tror också att det finns något professionellt där, att jag upplever att folk vågar ta mer tydligare ställning eller säga mer vad de tycker när det är mindre forum än om det är liksom, än om det är publikt. Vilket såklart gör även snack kring jobb och de grejerna mer intressant att ta del av.
Bra. Får vi ta en jingle på det?
Ja. Yeah. Låtsas att mitt liv är så jävla bra. Just för att få de här likesen, för att få bekräftelse på att mitt liv är bra. Och därmed någonstans också för sig själv skapar en liten konstig historiebeskrivning. Jag lyssnade på en kille som berättade en historia om hur han hade då flytt från Jugoslavien till USA och liksom vad som hade hänt. Och när historien var spännande, han förstod inte engelska, så han var tvungen att slå upp. Han hade fått med sig en enda bok som han hade snott från biblioteket där, som han översatte till engelska med en ordbok, och så kunde han knappt någonting av språket när han fick tillfälle att besöka en privatskola, och där så hade han då kopierat en uppsats som han hade skrivit med hjälp av den boken och snott på kopierat.
Det låter jättekomplicerat.
Det handlar om plagiarism. Hela hans livshistoria var uppbyggd kring det här. Och hans minne var så väldigt tydligt av det. Men sen pratade han med hans lärare, som han tillskrev väldigt mycket av det här, som hon hade liksom hjälpt honom med det här och så. Och hon träffade honom, hon kom ihåg honom, och hon bara, du var en fantastisk student. Du hjälpte mig att bryta, du stod vid tavlan och och bröt ner meningar i satsdelar åt mig på ett sätt som jag knappt kunde. Mm. Och han, liksom, hela det här, i hans huvud så hade han varit en, det här barnet som inte kan språket och som fick hjälp av den här ängeln som dessutom blev av med jobbet för att ha hjälpt honom och flyttat honom till en bättre skola. Men i själva verket så var han en skitbra student. Och hon bara, det hade gått bra för dig oavsett hur det gått. Mm. Jag tänkte att just det här att när vi varje gång vi låtsas om saker så skapar de, för att vi är en samling av våra minnen. Och varje gång vi skapar om våra minnen, eller när vi skapar minnen och när vi gör det på det sättet att vi säger bara jagar det positiva, så kommer vi också bli en samling av en massa minnen som har fått ett spinn på sig, som har liksom ett skimmer, för att vi har satt det skimret på det från början.
Men vad menar du nu? Nu måste jag bara tänka till här. Du pratar med en person här och nu som eller jag fattar inte riktigt, måste jag säga. Alltså du måste korta ner det här lite för okay. mig för att jag ska fatta.
Han målade upp en minnesbild. Han är vuxen.
Han målade upp en minnesbild om sitt förgångna. Där han var en dålig student.
En dålig student som på grund av omständighet och på grund av andras vänlighet klarade sig, och sen blev han vet av IV-universiteten, blev han doktorand. Mm. Och det hade alltså gått
bra för den här tragiska historien i sig själv.
Precis. Ja. Det var liksom den historien som han alltid berättade.
Bild av sig själv.
Bild av sig själv. Men när de pratade med hans lärare så visade sig att hon hade ett helt annat minne, och när de sen kollade upp de fakta som de minns så var ju hennes fakta mer korrekta. Vilket då gjorde att uppenbarligen så hade han målat upp en annan bild, och när han sen fick frågan, kommer du fortsätta berätta den här historien? Mm. Så undvek han egentligen att svara på det. Man sa, ja, den är ganska värdelös utan uppsatsen, för det var uppsatsen då som var modig. Och jag tänker att just det här att måla upp en bild och låtsas att det, jag ser paralleller till att så skapa uppdateringar, att man helt enkelt jagar de här ögonblicken som man skapar minnen av som bara blir bra. För jag tänker också på appen Timehop som påminner mig om vad jag gjorde för ett år sedan. Mm. Men tittar jag på den så är det just det här, men gud, så här, det bara går bra hela tiden. Mm. Och de dåliga tiderna finns helt plötsligt inte. Nej. Och då tänker jag jag förändrar ju mina minnen på grund av det. Och
men
jag
tror inte... du att du skapar ett lyckligare liv?
Det är en intressant fråga. Jag vet inte. Jag vet inte. Vad tror ni?
Jag vet inte. Jag tycker det kommer bli spännande att följa dig. Det är du som är subjektet i den här diskussionen. Det är du som vi ska se hur det kommer bli här framöver. Om några år så ska vi summera. Det finns faktiskt en bok man kan läsa som för lekmän inom psykologi, och den heter Barndomens återkomst av Clarence Crawford. Mm. Och den handlar just det om hur så här symboliska minnen egentligen kanske inte alltid är sanna, och hur de påverkar oss. Men de kan ju vara sanna för känslan som man har kring någonting, och den är ju sann. Mm. Så att säga. Om du har känt dig utanför, även om din historia kanske inte är rätt, så är den känslan sann, och då kan man liksom nysta i det. Men det är lite spännande.
Jag tycker det är spännande, för jag tänker på det som du sa där med Timehop, att jag hade det också ett tag. Men sen så tog jag faktiskt bort den. Och det var för att jag blev ju påmind om allting som vi hade gjort. Det var ju främst vi då, som gjorde massa saker där för några år sedan. Mm. För ett år sedan så gjorde ni det här, och det var så roligt, och statusuppdateringar och likes och hela den biten. Och jag kände att jag blev stressad över att jag hade så mycket roligare förr.
Alltså, intressant.
Därför jag kände
det var bättre för.
Ja, men och det var det ju inte. Men det är det att det är så lätt att glömma bort när det har varit dåligt, eller när man inte känner att man liksom mår bra eller vad det kan tänkas vara. Och då blir påmind om så här, hela din historia har nämligen varit positiv, och just nu så känner jag inte så. Och då känner jag så här, vad gör jag för fel idag som gör att jag inte var lika glad nu som jag var för ett år sedan? Men det är ju en skev bild av hur det var.
Ja, men det jag menar, att de här uppdateringarna blir någon slags ett brev till dig själv i framtiden, men där du bara liksom är så här lyckad är jag just nu. Mm. Och sen så kommer man tillbaka på det så bara...
Men gör det någonting? Man minns väl sina sorger ändå? Gör man inte?
Nej, jag gör inte det.
Du bara erase.
Nej, men jag tror faktiskt det. Jag tror att som så här överlevnadsgrej att man tenderar att hålla fast mer vid det
positiva. Men det finns ju också en sån här bild, kan jag tycka, ibland ungefär som att det tillhör lite vårt samhälle, att det här det liksom lite motsträviga sorger, det är det autentiska. Det finns ju väl jättemycket glädje och glädjas åt och som är kul, och så fort någon är glad eller liksom är lycklig eller pratar glatt med en på gatan, då börjar man ju tänka kanske lite bakom flötet eller har något fel. Vi har ju en väldigt så här trum, jag tycker när man är ute och reser och man kommer tillbaka till Stockholm, det är mycket bistra miner här egentligen på gatan. Väldigt få gånger man ser folk som ler. Det finns väl fan ett behov att skriva på Facebook att man är glad, det känner jag. man kan ju vara glad att folk gör det. De ler i mjugg. Nej, men förstår ni att det finns autenticitet-grejen kring att det är något som är sannare
i lidandet.
Man, ja, i lidandet.
När jo, man tar fram den lidande kostnaden.
Och då kan jag tycka så här att... Ja, för att det är väl trevligare att vara glad 70% av sin vakna tid.
Ja, gud ja.
På ett sätt. Och tittar man då tillbaks på ett år så kanske det stämmer överens också.
Mm. Ja. Men jag tänker...
Ja, men liksom, jag menar, men det vi har ju en massa sorgeok.
Jo, men så är det ju. Jag tror att det intressanta skulle ju verkligen vara så här, det att faktiskt typ skriva dagbok eller dela med sig eller dokumentera hela spektrat och inte bara det positiva, för då får man ju liksom en sann bild av hur man faktiskt har mått.
Men och jag tror att det är det som, nu när du säger det så är det det jag jämför med, för när jag bloggade så skrev jag ju liksom om egentligen alla,
ja, just det,
alla punkter på liksom på gott och ont. Och även idag, det faktum är att det är så intressant, för även idag så kan jag vara lite så här cringe när jag ser vissa saker, jag bara, men gud vad jag lämnade ut mig själv. Samtidigt så inser jag att det var ett nödvändigt steg i processen, och sen så känner jag att men det är en del av mig idag, så att jag vill inte ta bort det. Men när jag ser det var ju en mycket sannare bild, och där när jag läser dem så kan jag komma ihåg både de så här riktigt härliga känslor som jag hade och de riktigt, riktigt jobbiga känslor som jag hade på ett sätt, på ett väldigt tydligt sätt. Det blir väldigt påtagligt när jag läser dem.
Men sen också just det här allvaret kring Facebook och bloggar, att man lägger, jag tror att väldigt lite människor bryr sig om vad man håller på med faktiskt på riktigt.
Ja, absolut.
Det är där ens egen lilla runkenhet. Och sen kanske det finns en kort igenkänning för någon som läser den där bloggen. Men jag tror faktiskt inte, om det inte har varit någon total igenkänning kring, du vet, jag hade gjort ett självmordsförsök, hitta på att det vore något väldigt svårt, så kanske det var fem inne på den bloggen när man skrev om det. De kommer komma ihåg det, men andra gör inte det.
Nej, så är det ju.
Alltså, så det är liksom lite grann ibland att så viktigt är inte det man håller på med. Egentligen.
Nej, inte för andra.
Inte för andra.
Men jag tänker att jag tror att det förändrar vårt beteende, hur vi förhåller oss till oss själva. För jag tänker på din blogg. Du hade väl fler bloggar, va?
Det förändras att vi tror att vi är så jävla viktiga.
Ja, men så här, dels det, men dels också tänker jag så här att för du hade ju Åsiktstorpeden som en blogg där du tyckte väldigt mycket om saker och ting. Och första gången som jag faktiskt kom i kontakt med dig, det var ju när du hade tyckt om en av mina kampanjer.
Jag vet precis vilket det är också.
Jag och min dåvarande kompis Oscar, vi fick oss en rejäl känga av
Micke. Vad hade ni gjort för någonting?
Men vi hade gjort en kampanj för Axe i Australien, och sen så helt plötsligt så sökte vi på det, så undrar om det är någon som har skrivit om det. Då dyker Micke upp där han skriver att den är sexistisk, rasistisk, kvinnoförnedrande och allt möjligt så här. Och malde på där, och vi började mejla med dig och var så här, det ska du förklara och så här. Men det, och sen så började jag läsa den så. Men vad jag tänker att vad den, nu frågar jag dig, för eftersom jag kan inte prata för dig, men när man har en blogg som heter Åsiktstorpeden, så blir det ju ett krav på att du ska uppdatera den hela tiden, så börjar du väl också leta efter saker och åsikter om och börja tycka ännu mer för att kunna ha någonting content till din blogg, och det förändrar ju dig som person då, tänker jag.
Ja, alltså det gjorde det, men det var ju på samma ställe som jag också skrev liksom väldigt personligt, så jag hade en kategori där det hade ju hela den personliga historien, det var ju där som skrev alla personliga grejer också. Men visst, så var det, eller så här, den började nog så, men sen så gled den över till just att bli det här verktyget som jag efterhand när jag läste Velvet Rage, som jag liksom insåg att jag hade använt, att jag använde väldigt mycket just för det här liksom, att faktiskt sänka fasaden och visa hela mig utan att liksom jobba med olika personligheter i olika tillfällen och olika sidor.
Bakom mina solglasögon kan jag vara mig själv.
ja men lite den biten. Jag tror att det började så, för jag vet att mitt första inlägg som är väldigt, väldigt roligt, för det är väldigt så mycket där, helt meningslöst och verkligen bara någonting att ha en åsikt om. Och sen och sen så tar det liksom ett par månader när jag hittar någon liksom kurs där jag liksom själv kan säga att då blir det först intressant, men då är det också då jag blir personlig i det hela. Så. Och sen så var det ju väldigt mycket, det som jag tyckte om, det hade ju någonstans en relation till att vara bög eller liksom så.
Just det. Men för vad jag tänker, för jag hade också en blogg i 3 veckor kanske. som ingen läste, men som gick ut på att det var så här en visuell dagbok, så jag tog ju en bild om dagen och så skrev jag så här, det här datumet, vart det var någonstans. Och i och med att jag hade så här, jag visste att jag måste uppdatera ikväll för mig själv, så gick jag omkring med min kamera och började titta på min omgivning på ett annat sätt än vad jag gjorde annars liksom. Och det ändrade ju faktiskt mitt beteende i vardagen, för att jag hade en kanal där jag var tvungen att liksom leverera till, så att säga. Och då tänker jag så här, jag tror att vi påverkas mer än vad vi tror av våra Instagram, av Facebook,
av regin, ja. Alltså man blir en aktiv regissör av sitt liv och av sitt liv, inte bara av det man berättar om det, utan man letar upp historier. Sen inte nödvändigtvis, jag tänker, det är inte alltid det behöver vara negativt.
Nej, absolut.
Men absolut, jag tror att jag håller med dig om att man förändras.
Men det kan vara ganska intressant.
Att jag förändras av det. Det är precis det som gjorde till att jag la bloggen på is ett tag, för jag kände att jag orkar inte längre så här, helt in leta efter det här. Vad ska jag berätta om det här? Utan att faktiskt bara låta det komma när det kommer.
Men du har ju också en blogg, Johan. Men den är ju väldigt...
Men det är ju en professionell blogg.
Det är en professionell blogg. Ja. Ja, du skriver ingenting om dig själv där riktigt.
Nej. Ja, men det är ju det. Därför man måste, det, för ibland så tror jag att man, det finns olika grejer i det här, tycker jag. Och det är ju att man tillskriver ibland jättestor tyngd och ibland för liten tyngd. Just när Facebook började bloggandet, och var liksom folk rädda för att lägga ut saker, nästan lite grann som att det fanns någon slags Gestapo-grej, liksom att det kan användas saker emot det om jag lägger ut där. Och det finns fortfarande på Facebook, har vi lite så här äldre arbetsbekanta, de lägger inte ut någonting, men de har ju stenkoll på vad man själva gör. Så det blir ju också nästan som ett handicap att man inte kan hantera sociala media också, så det kan gå åt andra hållet på ett sätt. Men jag håller inte helt fullt med om att det bara som alla de här analyserna som är ute nu, och det är en narcissistisk generation som bara tar bilder på varandra. Jag tror inte det är så djupt alltid liksom. Visst, det kan väcka det hos vissa människor, och det kan jag se, verkligen. Men det kan också bara vara vykort i vardagen på ett sätt, för alla sitter framför en dator. För de här lite äldre som liksom försöker förminska det, säger, men gud, har de tid att sitta där och hålla på och lägga upp saker? Men herregud, det går jättesnabbt.
Vilka umgås du med som säger så?
Vad sa du?
Vilka umgås du med?
Nej, men det finns ju, gå till branschen, eller jag kan gå till branschen jag jobbar i. Det finns folk som är ända upp till liksom 60 år, och man har olika syn på det, hur information hanteras och vad den betyder, och hur den ska, vad betyder lagerhåll. Alltså, folk kan vara väldigt rädda. Och det är det jag menar, att medan jag tycker Facebook är liksom ett informationsflöde. Jag har en arbetsbekant som jag tycker är fantastisk, för han väljer alltid ut sina nyhetsartiklar som är, så att han är liksom som ett slags filter, kan man liksom titta på det han har liksom plockat ut, och ja, men du vet.
Och på så sätt så kan ju vissa av ens vänner bli liksom som narrators, eller så här berättare, någon som är så här expert på ett visst område som postar bara sådana saker.
Ja, Facebook blir som en blogg på något sätt, och sen kan man visst visa semesterbilder eller någonting sådär, men jag vet inte annars vad det är man visar.
Nej.
Om jag ska spinna vidare på det du säger, så håller jag med dig om att Facebook, att jag gillar inte när man förringar överhuvudtaget digitalt, för det är inte på riktigt, men jo, det är en kontaktyta med en annan människa, och det jag ogillar med Facebook är just den regin som jag har aldrig lärt känna en person på Facebook så som jag har lärt känna människor via Twitter eller via bloggar.
Nej.
Så att Facebook är mer glättigt för mig, om jag ska generalisera kring det.
Men där återigen, så det här blandningen mellan vad som är autentiskt och vad som inte är autentiskt på något sätt, och det sanna och det osanna, det falska och liksom hela den grejen. Ibland kan jag känna så att det, vem är det viktigt för?
Ja, men jag tänker att i en relation så är det viktigt för, det är viktigt för mig, men och då därmed per default också för den andra, om den vill ha en relation med mig, annars så är det oviktigt för den.
Jo, men det är det jag menar, att just den här motsättningen mellan de sakerna tycker jag kanske inte finns längre, och för en yngre generation också som håller på. Du har dina kompisar, och där kan man använda Facebook, både chatten, och vissa börjar sluta använda Facebook, och liksom, jag tror inte du har den där det där djupet egentligen, att det liksom står som en motsats till, men du vet, så som Ja, men det som känns som de gamla tanter säger, men sluta prata i mobilerna, gå och se, träffas och fika, se varandra i ögonen. Ja. Liksom, det är för att man hittar på den där falska motsättningen, ungefär som när videon kom, alltså det har alltid varit som en teknik, så liksom stör det någonting i det etablerade mönstret på något sätt.
Försöker du säga att Facebook är en fluga?
Nej, precis, just det, den fluga. Nej, utan det kanske är just att det sättet att vara, liksom, kommunicera, liksom, precis som telefonen, att alla har varit rädda för teknik under alla tider. Radion skulle döda, liksom, musiken, nedladdningen skulle döda musikindustrin, alla artister skulle gå fattiga på gatan. När videon kom så var det videovåld. Och det finns mycket, och jag tycker just med Facebook och där har det handlat väldigt mycket om det sanna och att vara som autentiskt. Att ungefär som att man sitter som någon slags android hemma. Och liksom, det är liksom bara med så här känselspröt och bara kommunicera med ettor och nollor till alla människor och träffas aldrig. Liksom, ja. Människans död.
Ja, å andra sidan så finns ju undersökningar som visar att folk som är på Facebook mycket känner sig mer ensamma än några andra. Sådär, för att vi tenderar att det krävs ju mer av engagemang att faktiskt gå utanför dörren och träffa folk än vad det gör att skicka en smiley. Men om man har skickat en smiley så är det väldigt många som känner, inklusive mig själv ibland, att så här, nu har jag gjort mitt för våran kontakt.
Ja, men det kan ju också vara ganska aktivt att vara på Facebook. Jag kan ju lika väl gå hem och lägga mig och kolla på TV i 3 timmar. Mm. Det är ändå lite mer aktivitet om jag är på Facebook ett tag.
Ja.
Alltså, eller läser en tidning eller bok. Alltså, det där det börjar bli värderingar, det där, på något sätt.
Mm.
Och det är just det som jag menar, tantvärderingen. Att liksom gå upp och gå ut och
jag är bögis, jag... största tant.
Ja, härligt. Gå upp och gå ut och träffa någon kompis. Ligg inte inne med
fika.
Ja, med laptopen. Mm. Eller som hon sa på Tössebageriet när jag var där och fika. Lägg ner den där lapparna nu.
Va?
Lägg ner lapparna.
Nej. Jo. Är det sant? Man fick inte ha det.
Nej.
Det är jätteroligt. Ett Facebook.
Nej, men jag tycker så att man ska vara lite, inte, jag tycker ändå att jag tror att man inte ska lägga så stort allvar på Facebook. Det finns alltid asociala människor som gömmer sig hemma med en dator. Men jag tror inte den procenten är så stor. Och det är väl bra att de har kontakt med lite folk.
Ja, det är väl fint.
Vart var de innan? Vad sa du?
Var det de som var så här,
hallå, Hägersten. Hallå.
Och sen fanns det.
Hallå.
Fanns det inte de också?
Hallå.
Heta linjen, det var tidigare.
Jag älskar när det blir diskussioner, man inte kommer fram till ett resultat, det är det bästa.
Ja, det är egentligen fantastiskt. Det är som Facebook.
Ja, det är som Facebook, det blir aldrig ett resultat. Men mycket snack och ingen
verkstad. Jag vet inte om jag riktigt var ute efter ett resultat, ett konsensus. Jag tror nog att för mig så är det alltid intressantare än med diskussioner som inte kommer fram till något. För det innebär att man har diskuterat och då har jag oftast fått lite aha-upplevelser och där jag snarare har nyanserat min bild. För jag tror att det är väldigt sällan som det är intressant att komma fram till en absolut. Utan oftare så är det liksom ett sätt att nyansera sin bild och se på saker på bredare sätt. Jag blir nu till exempel påmind om just det här, men shit, just det, man använder ju Facebook på väldigt olika sätt, vilket också gör att ens Facebook-feed kommer att se väldigt olika ut, och många vet inte ens om att deras Facebook-feed är filtrerad baserat på deras beteende, vilket också får mig att förstå eller se deras uppdateringar ur ett annat perspektiv lite grann. Så. Om man ska ta lite grejer som jag fått med från den här diskussionen. Och också att jag ska tänka mer på att faktiskt våga vara mer personlig. Kanske inte nödvändigtvis privat, men personlig. För det är en sak som jag har lämnat bakom mig ganska mycket. Och att jag någonstans har varit i så här, låtsas att jag är vuxen genom att vara seriös.
Ja, men faktiskt. Det är en bra grej att ta med sig. Det tar jag också. Vad tar du med dig av det här babblet, Johan?
Jag bara, va? Det var jag tar med mig av det här babblet. Nej, men jag tar med mig samma sak, att man har olika perspektiv. Men jag också jag tycker inte att det är något nytt det vi har pratat om, för det är så mycket, jag har läst så mycket i tidningarna om det här. Det finns väldigt många som håller på att analysera det här, för det är ändå ett stort och relativt nytt fenomen. Vad är det, från 2007? Eller, ja, det är ju inte lång tid egentligen. Så att det är klart, och det har påverkat mycket. Det handlar om pengar, industrier, hur man når ut till folk. Det som jag tycker är tråkigt, som vi inte har pratat om, det är väl just den här grejen att det mer och mer blir ett verktyg för att nå konsumenter.
som också tror jag är svårt att komma ifrån.
Ja, men precis. Men jag tror att just den grejen har väl liksom... Men nej, men ja.
Jag går på alla sådana.
Ja, men ja.
Så här, vem skulle du passa bäst med om du åkte till Mallorca och så gör det här festet? Och det är alltid Mårten, eftersom att vi har flest så här, ja, dialoger, bilder taggar ihop. Ja. Så här, men jag gör varenda jävla test. Mm.
Du, apropå det så gjorde jag, så har ju Socialdemokraterna nu inför valet en någon slags här, ja, men, framtiden med S. Och jag gjorde den och blev så jävla förolämpad.
Är det sant?
Jag blev gift med en tjej.
Nej.
Alltså jag kan
nej, men vet du,
men och jag kan fatta att så här, vi körde bara random och är så här skönt öppna och låter folk få andra perspektiv, men jag bara, men vet du, jag behöver inte få ett heteroperspektiv på livet, det har jag liksom fått och får alltid med mig. Det gjorde mig riktigt jävla förbannad.
Ring Thomas Kasanovic. prata vett i honom.
Ja, precis, prata vett i honom. Men det tycker du vet, och den släpper ihop det random, så att du, det har ingenting att göra med vad du har skrivit att du är intresserad av på Facebook, utan det är liksom att du blir ihoppar med en random kompis och du, ni gifter er liksom så där i framtiden.
Där har vi också en sån här Facebook grej det här med att med rättskaffens politiska åsikter, som också är mycket statusuppdateringar nu. Det kan jag också bli väldigt trött på.
På vad menar du?
På, nu när det är val, politiska åsikter liksom, så här, hyvens och rättskaffen som man kommer med, liksom, med sanningen och så här har det varit. Det blir många rigida statusuppdateringar.
Och det intressanta med det är väl att det är väldigt mycket preaching for the choir.
Det är, ja, det är det jag menar.
Det är inte tråkigt. Så att någon som är så här, FI-anhängare har så här 17 stycken svenskarnas partikompisar. Liksom. Så att man preachar ju väldigt mycket till folk som har mer eller mindre liknande världsuppfattning som man själv. Mm. Vad tycker ni då? Alltså, ja, ni som lyssnar, hör av er på Facebook.
Ja, precis, exakt.
Det finns ju
på Facebook.
Ska vi avsluta där?
Ja,
ja, kan vi göra.
Det kan vi väl göra. Mm. Nu har vi babblat i en timme mer. Så att vi gör så här. Hör av er på Facebook, det säger vi alltid. Rate oss på iTunes så att fler hittar oss. Instagram. Like oss så att våra bilder får fler än 11 likes, för då syns det inte användarnamn längre, utan då känns det som att vi har gjort rätt post. Retweeta våra tweets och kom med förslag på ämnen som ni vill att vi ska prata om. Ha, bra, men puss och kram då.
Tack för idag.
Hej då. Bögministeriet, 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 bögministeriet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.